hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det var ju lite drygt en vecka sedan vi hördes sist. Det har ju inte spelats någon Premier League-fotboll. Det har nog alla koll på att det är ett landslagsuppehåll vi befinner oss i. Och vi ska givetvis prata lite England, och sen så har vi även öppnat upp för lite frågor på sociala medier där vi har fått in högt och lågt, ska sägas. Med mig som alltid har jag ju Fabian Jalkemo. Och innan vi pratar fotboll då, så konstaterar vi väl att vi vädermässigt är inne på bakslag nummer 7 i ordningen, eller?
Ja, nej men fan, det är ju, det här är inte ens ett bakslag. Nu var det januari igen.
Ja.
Det är så deppigt, och jag jobbar ute. Och nej, fy fan, det är sånt jävla mörker. Sen, vi pratar ju inte svensk boll i den här. Det var ändå kul med de här frågorna, att folk, det var ändå två frågor som: vad tycker ni om Jan Andersson? Det är en Premier League-podd det här.
Ja, men verkligen.
Fine, högt och lågt. Jag efterfrågar spretigt, högt och lågt. Men att ändå kommer in två frågor vad vi skulle göra som förbundskapten för svenska landslaget. Men det jag skulle säga om svensk fotboll, alltså när man ser det här, att folk förespråkar höst-vårsäsong. Alltså jag som inte har ett lag på det här sättet i Sverige, det lockar inte mig jättemycket att sätta mig på en sittplats och kolla på fotboll i det här vädret. Det gör inte det alltså.
Nej, och nu drar ju den svenska bollen igång här till helgen, och jag är ju taggad, och jag kan tänka mig att även du ska tycka det blir kul, men ja, det är ju bara att titta ut och konstatera att det är ingen riktig vårkänsla. Ibland har man ju stuckit på svenska fotbollspremiär och verkligen känt att man gör det i samband med att man välkomnar våren. Så är inte fallet den här gången, men vi får hoppas att den här skiten försvinner och att vi, jag säger inget annat nu, vi har jinxat det för många gånger. Men förhoppningsvis så blir det varmare snart. Ja, vi har lite nyheter och vi har lite landslagsspel. Och vi får väl börja med det som blev officiellt typ i natt. Det tog lite tid. Det har ju spekulerats ganska lång tid. Men sen så efter poängtappet mot Southampton då, för Tottenhams del, så var ju känslan att, med tanke på vad som sades på den där presskonferensen från Antonio Conte, att det var bara en tidsfråga innan han skulle få sparken. Men sen tog det lite tid, men jag vaknade i alla fall upp då till nyheten att Antonio Conte inte längre är Spurs tränare, och det är väl ingen som är särskilt förvånad att så blev fallet.
Nej, verkligen inte. Sen, alltså, där man undrar att det har tagit så här lång tid, det som man har kommunicerat är att det är en gemensam överenskommelse snarare om att han får sparken. Sen såklart att det är en sparkning, men de väljer det uttrycket, som man undrar om det har skett någon typ av förhandling, att det därför har tagit över en vecka sen han hade den där presskonferensen. För känslan på alla sätt har egentligen varit att han kan inte fortsätta leda det här laget. Känslan är att det borde ha skett dag ett, men nu har man en lösning med Ryan Mason och vad fan han heter, italienska assisterande
Stellini,
exakt, att de ska köra säsongen ut. Så frågan är om det liksom bara varit en förhandlingsmekanik med Conte, att man ska komma över för att liksom få till finanserna på bästa sätt och liksom komma fram till vilka, om Stellini ska vara med och leda eller om det bara skulle vara Mason. Så ja, men jag vet inte om man ska säga en bra lösning, det är väl på något sätt en sorglig lösning. Det kändes som att Tottenham fick in en tränare som är en vinnare, något som man inte förknippar med Tottenham, men det vart ju jävligt fel på många sätt när vi summerar det, tyvärr.
Ja, det är sjukt att man inte lyckas ta det här kontraktet i målen då. Alltså, man pratade om att när Conte tog över att det var ett för kort kontrakt, att man borde skriva längre, samtidigt som man då hade vetskapen om att Conte inte varit särskilt långvarig i sina klubbar tidigare, även landslag. Men det blir ju bara lite drygt då, kortare än så faktiskt, 1,5 år på posten för Antonio Conte. Och det är klart att fjolåret blev ju ändå bra, får man säga, väl godkänt med tanke på att Spurs till slut löser den där Champions League-platsen. Han fick fina sommarvärvningar, Harry Kane, fortsatt en Tottenham-spelare. Men det här året är ju ett misslyckande. Sen går det ju fortfarande att rädda det här. Levi, han säger ju att vi har 10 Premier League-matcher kvar och vi måste försöka ta oss samman här och lösa den här Champions League-platsen. Och det lever ju i allra högsta grad då. Och det är nog klokt att man kliver in då. Jag är lite förvånad dock att Stellini är kvar. Man kunde ju känna att han kanske då också ville kliva åt sidan när Conte inte är med. Men Stellini leder alltså laget med Ryan Mason då, som på nytt då får vara en del av staben, eller han har väl varit i klubben, men nu får han lite en framskjuten roll då, som assisterande tränare. Men det går väl inte att summera något annat än att det här blev ett fiasko?
Ja, nej, men det roliga är att jag såg Sky Sports slut en grafik där de jämförde Antonio Conte med José Mourinhos tid i Tottenham. Och alltså över possession, antal mål, antal insläppta, vinstprocent och antal matcher. Och förutom att Conte typ har gjort 15-16 mål mer, så är snudd på siffran helt identisk. Jag tror att Conte ligger på typ 1,5 mer i vinstprocent. Och det var ju verkligen inte där. Man vill ju verkligen gå vidare från Mourinho. Nuno var det ju en tokflopp. Och frågan man ställer sig här, det känns verkligen som att Tottenham är inne på ett jävligt viktigt tränarval nästa gång. För det har varit så många felrekryteringar, både på tränarposten och framförallt kanske spelarrekryteringar. Det finns ju, kom ihåg när vi spelade in Big Six i rörlig form, att det, vi tog upp liksom värvningarna de senaste 5-6 åren. Och det går att peka på typ 1-2 värvningar som är genuint lyckade. Så Tottenham måste ju verkligen stå inför ett vägval när klubbar börjar göra rätt saker. Liverpool inne i en ombyggnad fas, kommer förmodligen bli bra igen under Jürgen Klopp. Chelsea också så här, lite frågetecken, men de är mycket spännande på gång. United känns som man har träffat rätt under Erik ten Hag. Arsenal helt fenomenalt bra under Arteta, och inget talar för att de kommer bli sämre, och City är City. Medan Tottenham nu känns det verkligen som man har träningsanläggningen, man har en ny arena, man har förutsättningarna på det sättet, men man får inte till det med rekryteringarna, och därför tycker jag att nästa val blir, ja, men så jävla viktigt när man har, ja, men de tre senaste, om vi tar efter Pochettino med Mourinho, ja, men destruktiv, har liksom sett sina bästa dagar. Nuno, liksom det funkar inte, han är inte tillräckligt bra för den nivån. Och Antonio Conte som är en säkerhet för titlar, eller har varit det historiskt sett. Men när han inte ens, när han misslyckas, det känns fel att säga misslyckas, för han löste ändå Champions League förra året. Han slåss om Champions League i år, men sättet det slutar på måste man ändå benämna som misslyckande. Så Tottenham, jävla vägval för klubben känns det som på många sätt nu.
Ja, men verkligen, precis som att United nu, vi har förmodligen då att de har träffat rätt här i Ten Hag. Så är ju verkligen känslan här nu, även om det har gått ganska kort tid, så måste ju Spurs nu träffa rätt. För nu har man testat ganska många lösningar efter Pochettino och ingen har blivit lyckad. Det är sjukt också att Mourinho satt typ exakt lika lång tid. Och det, ja, deras gärningar påminner ganska mycket om varandra. Conte med en bra resultat i fjol, men hur många bra matcher har Spurs gjort under Conte? Det är ju inte bara att resultaten har gått mot i år, utan det är ju framförallt att det spelmässigt ser skit ut. Varje match ser i stort sett likadan ut, och det spelar ingen roll vilka man möter. Man lägger sig på samma nivå, men ja, man lyckas ju såklart ta mer poäng mot de sämre lagen. Topplagen vinner man väldigt sällan mot. Så det är märkligt för mig, tycker jag ändå, att Conte med den erfarenhet han har någonstans, vad han gjorde i Chelsea också. Det hade varit en sak om han bara hade presterat i Serie A och att det blev någon form av kulturkrock när han kommer till Premier League. Men han vet ju hur den här ligan funkar, och han lyckades ju med ett ganska svagt material. Vi har ju pratat om Moses och vilka som huserade på de här i de här olika wingback-rollerna. Det var ju inget supergäng han gick och vann titeln med där. Liksom, det är inte den bästa upplagan av Chelsea man har sett. Och man tyckte att med det här Spurs-laget som han då fick bygga upp i fjol, nå resultat med, spetsa under sommaren, behålla viktiga spelare, att det inte blev bättre i år. Och man har trampat vatten under en hel säsong. Sen är det ju, alltså, tack vare då att Chelsea har gått dåligt, Liverpool har gått dåligt, så lever ju ändå hoppet om att ta sig till en topp 4 plats och nå Champions League. Och då någonstans komma fyra, då blir det typ ändå resultatmässigt en godkänd säsong. Även om många hade då Spurs som den absolut största utmanaren då till just Liverpool och City. Det var ju snarare då man pratade om en United och Arsenal. Om vi tänker lite mer långsiktigt då. Det kommer ju vara spekulationer nu. Vi vet att Stellini och Mason leder laget. Och ja, 10 raka segrar. Ja, då kanske Stellini får vara kvar. Han har ju faktiskt gjort det bra när Conte har legat i sjuksängen. Men det är väl klart att man kommer gå för ett mer etablerat namn här i känslan. Vad tror du att vad tror du att det blir? Det har ju dykt upp ett väldigt spännande namn den senaste veckan, och det är ju Nagelsmann då, som får väldigt förvånande då lämna Bayern München mitt under säsong. Och då var det någon som skrev in det i en fråga, vi kan väl koppla in det. Kan det ha att göra med att de agerade här, Bayern München, var för att Spurs hade ställt in siktet på Tuchel som ersättare till Conte och att Bayern München då ville säkra honom. Tror du att det kan ha med det att göra?
Ja, men det tror jag faktiskt. Jag har varit ganska, alltså det är jätteoväntat och jätteovanligt, och kollar man på Nagelsmanns resultatrad i Bayern München sen när han kom, så är det ju helt sinnessjukt att han får sparken. Men det är något som uppenbarligen inte Bayern München är nöjda med, att man då agerar när det finns en tränare tillgänglig, kan jag ändå uppskatta. Nu går jag till United igen, men jag kunde ha svårt för att, jag kommer inte ihåg om det var David Moyes eller om det var under Louis van Gaal, när det fanns möjlighet att ta både Jürgen Klopp och Pep Guardiola, men då kändes det som, nej men vi är mitt under säsong, vi vill satsa på den här tränaren, när uppenbarligen fanns två så högkvalitativa världstränare som, om United hade gått all in för att man troligtvis hade kunnat tagit dem. Därför kan jag uppskatta att Bayern München gör här, och jag tror att absolut att det har, för Thomas Tuchel har ju ryktats väldigt mycket till Spurs. Han har, ja men, sagt i flera tillfällen hur mycket han trivs i London, och även om klubbarna är, alltså att det finns en stor rivalitet mellan Chelsea och Tottenham, så han var inte i Chelsea så jävla lång tid, så det känns som att det hade kunnat vara en tänkbar övergång. Sen de andra som snackas om nu, det är som du var inne på, Nagelsmann, det romantiska valet är ju som många Spurs-supportrar vill, i Pochettino. Jag själv är väl, jag vet inte, det är något som skaver där. Alltså många glömmer att våren när Tottenham går till Champions League-final så är man, nej men, usla i ligan. Man vinner knappt en match, och sen så fortsätter det, alltså indirekt Pochettinos sista kalenderår i Tottenham är direkt dåligt, förutom att han tar klubben till Champions League-final. Och sen har vi situationen med PSG, där han har, alltså PSG i år har varit ett, ja men ett jävla skitgäng, men förra året hade man ändå alla förutsättningar till att gå väldigt långt, och jag såg inte det där Pochettino, jag ser inte ledarskapet. Sen har han utvecklat spelare bra och liksom byggt ett Tottenham som på något sätt är idag, men det känns, hur ofta blir den där romantiska tanken så bra? Jag förstår att Tottenham-supporterna ser tillbaka till de fina tiderna med Pochettino, men jag har svårt att se att det kommer lyckas långsiktigt om man går den vägen.
Jag tror inte heller på Pochettino. Jag förstår faktiskt inte heller varför så många supportrar är beredda att ta den risken att kalla hem honom. Jag tycker att tränaryrket är en färskvara. Jag tycker vi ser många exempel på tränare som inte riktigt orkar hålla i och lyckas uppdatera sig. Det är det som har gjort Pep och även Klopp då, även om han upplever en tuffare tid nu, att de lyckas uppdatera sig och hela tiden byta ut personal under sig, så att de håller sig alerta och inte att de tröttar ut truppen med sina röster, utan de ser till att det är rätt folk på rätt plats. Och jag tror att så här, vi har flera exempel på de som inte lyckats med det där. Nu är det för tidigt att säga Conte, han går väl tillbaka till Italien och gör det bra igen, och sen så kanske vi ser honom i Premier League på nytt. Men Mourinho... Nej,
visst har han inte gjort det sista på öarna?
Jag vet
alltså,
inte.
Känslan, alltså så här, Conte, det känns inte som att han...
Nej, han kanske känner att
han är... Eller så är det bara Spurs, att han liksom inte gillar Spurs som klubb, för det känns liksom att han inte har trivts senaste den här säsongen överhuvudtaget. Sen kanske det är väldigt Spurs förknippad, men jag bara har känslan att han har gjort sitt i England.
Nej, men det kan ju vara, nu har han ju varit väldigt tydlig med att han inte liksom, han verkar inte ha lirat fullt ut med Levi som ägare och att det finns en krock i hur Spurs ser på sig själva som klubb, och att man har varit mindre framgångsrika historiskt sett och att man nu ska börja vinna saker, att sånt tar tid. Men ja, han är ju ändå en tränare som är kort tid under sina klubbar, och det kan ju säkerligen fortsätta om han tar över Juventus, Milan eller Inter, som det också pratas om här framöver. Det återstår väl att se, men blir han kortvarig där och dyker upp ett tränarjobb i England, så tror jag inte att han är den som tackar nej, men vi får se. Men det är klart att det finns lite, det är lite oroväckande för hans del att det här blev så misslyckat, och José Mourinho är väl det optimala exemplet på en tränare som inte har lyckats uppdatera sig och har ju upplevt en väldigt lång period nu av sämre resultat och även prestationer, om man bara ser till hur hans lag spelar. Och i Pochettinos fall, det är ganska länge sedan nu han presterade i en klubb, och jag tror man ska akta sig för att vara romantiker här, för att jag tror att det blev ju väldigt, det var lyckat i Southampton, det blev väldigt lyckat i Spurs tills han då fick sparken där. Men det var ju med den typen av spelare, alltså det kanske var en perfekt grupp för honom att jobba med där. Nu är det en annan kravbild, han har inte, han är inte så daterad på så sätt att det är Att han kommer med självförtroende och han behöver ju ändra sitt sätt att arbeta. Det är några spelare kvar, jag tänker på Kane och Son. Att de då ska få tillbaka honom och ja, vad händer med den här gruppen när han kliver in där? Jag är absolut inte övertygad om att det skulle bli någon succé, utan då finns det ju snarare bättre namn. Och jag tror snarare att man ska försöka hitta den nästa Pochettino, alltså den som har gjort det bra i mindre klubbar och byggt upp en tydlig offensiv idé också. För det är ju vad Spurs alltid har stått för. Sen vill man ju så gärna såklart från supporternas håll och ledningens håll se till att det blir vinnande. Men jag kan liksom inte peka ut ett bättre namn än De Zerbi ändå. Och pratas väl om en utköpsklausul där på typ 12 miljoner pund, va? Alltså det kostar ju, men det gör det ju alltid att få alltså loss tränare under kontrakt.
Sett till vad en bra tränare gör, så det är ju jättebilligt. Det är den bästa investering man kan göra, istället för om man kollar vad spelarna kostar idag. Sen ska det bli kul att se också från Spurs, det där jag pratat med Väg själv. Nu har man ju verkligen, ja, men de har gett Mourinho de spelarna han ville ha. Nu har han gett Antonio Conte de spelarna han ville ha och byggt laget en ganska ålderstigen trupp. Och liksom spelare i Ivan Perisic som är liksom ett praktexempel som värvades, nej, men till en dyr lön, dyr sign-on, ålderstigen, för att ta den där wingback-positionen. Kommer det nu in en tränare som vill spela en fyrback, så måste man liksom bygga om truppen för den personen. Så det blir kul att se om Spurs blir mer klubbstyrt. Alltså att man inte ger... Det är en svår diskussion där. Alltså på något sätt måste man väl förtjäna att bli tränarstyrd. Att du som tränare måste ha byggt upp det här förtroendet. För nu... Kollar man på det i efterhand, Conte, det var väl ingen som trodde att Conte skulle vara där längre än 2,5 år. Nu har man byggt en trupp efter Antonio Conte och nu står man här med en ganska felbyggd, problematisk trupp med frågetecken kring Kanes framtid, frågetecken kring Sons framtid. Man har Romero i backlinjen som är den defensiva spelaren som sticker ut på ett bra sätt, men både från Atalanta, Tottenham och argentinska landslaget så spelar han i en femback. Hur han är i en fyrback, jag vet inte. Det är mycket frågor. Samma sak med wingbacks-positionerna, så det är många som anpassar efter att spela till en femback. Så det där blir också kul att se vilken väg Tottenham kommer ta, om man går på en tränare som kan spela samma sak eller hur man tänker där. Det är många intressanta frågor för Tottenham i sommar.
Ja, definitivt så. Och ett annat namn då som vi redan nämnt då, det är ju ändå Nagelsmann som såklart direkt då blir ihop kopplad då till Tottenham. Och jag som är ju neutral och följer Premier League med stor värme och kärlek skulle ju vilja se honom i Premier League. Han har ju lovordats under väldigt många säsonger ända sedan han... tog över Hoffenheim, som han ju gjorde väldigt fina resultat med. Tog över dem alltså 2016 och gjorde bra resultat där. Han har gått den långa vägen över vidare till Leipzig. Bra resultat där också. Och sen då till stora Bayern München. Där det är någonstans är svårt att... han har inte lyckats vinna Champions League. Och det är väl så man mäter honom egentligen. Det är så man mäter en gärning i Tyskland. Men det gjorde ju inte Pep Guardiola heller. Men han har ju såklart vunnit ligorna för Bayern München. Och nu leder ju visserligen Dortmund. Men han hade nog löst den där ligatiteln igen då. Men visst hade det varit kittlande att se vad han går för i Premier League och i Tottenham.
Ja, men verkligen. Det är en tränare som... som var uppsnackad, och sen så kom den här lilla bluffstämpeln för att han gjorde bra i Leipzig. Sen tror jag att det är lite, jag vet inte om det var den här podden vi pratade om eller om det var i Fotbollsmorgon i lördags, när vi pratade om att många pratar om det här med att det är visuellt svårt med Anthony. Nagelsmanns outfits han har haft i de stora matcherna har inte varit i hans fördel när man pratar om bluffstämpel. Man blir ju färgad av sådana där saker, och liksom att man ser honom liksom, han har inte levererat på den nivån som han kanske räknade med när han kom till Bayern München. För han var ju verkligen påläggskalven som skulle bli nästa stora tyska tränare. Jag hade tyckt att det var ett superintressant val, alltså av ett egoistiskt skäl, för att man vill se honom i Premier League och för att han ska få chansen efter misslyckandet. Är ju jättesvårt att säga. Jag såg den här tweeten som skickades ut när de jämförde Nagelsmann stats med Graham Potter i Chelsea. Det var komiskt att vem av dem som sitter kvar och vem av dem som har fått sparken när man såg det där. Graham Potter hade väl 32 mål på 30 matcher och 10 förluster. Nagelsmann hade väl knappt 10 förluster på 180 matcher liksom, eller 150 matcher eller vad fan det var, skitsamma. Men det var slående vilken skillnad, och kanske säger något om kravställningen i Bayern München också.
Nu var ju PSG ingen särskilt tuff uppgift, men det var ju en fullständig pulverisering av dem. Men jag köper dina argument i det här med att det är väl Tuchel som är på radarn. Han är ju efter Klopp Tysklands nummer ett, stjärntränaren. Och kände man att det började bli osäkert kring om man kunde få honom, så förstår jag kanske att man ändå agerar här, även om det utifrån ser märkligt ut. Sen vet man ju aldrig, det är ju, jag tycker man glömmer det oftast när man sitter som en fågelholk och undrar varför en tränare fått sparken. Vi vet ju inte vad som händer på insidan. Och där kan det vara absolut som så att det har skurit sig. Men ja, jag välkomnar absolut. Jag tror att De Zerbi är det bästa valet Spurs kan göra. Jag tycker det vore kul med Nagelsmann. Och för Nagelsmann, han är ju 35. Jag tror han, många tränare känner att de kanske tar lite sabbatsår och vila upp sig, vara med familj och annat och förkovra sig. Men jag tror Nagelsmann är väldigt sugen på att börja jobba igen. Det har ju pratats om Real Madrid där också på honom. Men jag hoppas att han dyker upp i Premier League. Och sen om det blir Spurs där, eller någon annan toppklubb som väljer att agera efter året. Det återstår att se.
Ni som håller på Tottenham får skriv i kommentarsfältet vad ni själva är sugna på, så får vi lite.
Och gärna med argument varför Pochettino ska tillbaka också, förutom då det uppenbara att de älskar honom för tidigare prestation.
Ja, ska vi prata lite England? Kan väl, matchen igår var väl inte asspännande, men matchen mot Italien, vad jag drog en tweet där att pigga Southgate med nystarten med Pickford, Calvin Phillips och Harry Maguire i startelvan. Det är lite, men visst, det är ju lite upprepande med svenska diskussioner med Janne, att han skiter i populismen. Han har sina favoriter, men
till skillnad från Janne nu, så tystar han ju dig. Det får man ju säga, alltså Southgate. Han får ju med sig resultaten alltså.
Ja, nej, det är så fascinerande om matchen. Det är så fascinerande att Harry Maguire på något sätt lyckas vinna väldigt mycket i matcher i engelska landslaget. Men han är ju, jag skäms när jag ser honom. Och jag vill verkligen inte, jag har sagt det tidigare, jag vill inte spä på den här med folk som samlar likes på Twitter för att håna Maguire. För jag tycker det är så jävla tröttsamt. Men hans aktioner ibland, han ser ut som, att han är knappt ska spela i League 2. Han kan liksom försvara på huvudet när han får stå rättvänd och liksom vara stor och stark. Men när han har bollen, det är han som ligger bakom Italiens reducering. När han liksom ska driva upp och tappa bollen och bli helt synad där bakom backlinjen. Och det är fascinerande att han fortsätter ha den där platsen. Sen så det kryllar inte av andra mittbackar, ska sägas, om vi räknar bort Tomori. Det är liksom Eric Dier och vad har vi med? Guehi. Det är ju inte så att det kittlar till as mycket när man jämför. Och då köper jag väl på något sätt att man litar på en spelare som har gjort det bra i landslaget historiskt sett. Men det känns så jävla fel när han är så dålig att han ska starta där match utom matchen.
Ja, och gällande Calvin Phillips så är det såklart man reagerar med tanke på hur lite speltid han har fått. Men om man tänker på hur, det här är ju en tuff bortamatch för Englands del. Och de har ju Bellingham och Declan Rice där. Bellingham mer offensiv, Declan Rice mer defensiv. Det är alltså, att åka till Italien och spela Maddison, att spetsa det mittfältet, det finns ju faktiskt inte på kartan. Det är klart att om en Mason Mount hade varit i toppslag, vilket han inte är, då hade ju han funkat i en sån roll. Men då blir det ju att ta kanske en mer defensivt inriktad mittfältare. Jag tror att England åker till den här matchen och känner att ett kryss är ganska bra. Men så här, om man kollar för liksom en mer, det hade varit Jordan Henderson, men jag tycker inte att det är så mycket bättre alternativ. Han har spelat mer fotboll, men han har ingen bra säsong bakom sig.
Han var ju bra i VM, men annars har han ju haft en dålig säsong.
Precis, och då blir det Phillips, och det funkar ju ganska bra, för England gör ju en otroligt bra första halvlek här. Sen är det så här, det är ju nästan sorgligt att titta på Italien, måste man ju faktiskt säga. Och det här laget som de ställer på banan, har de väl lite sparkapital i spelare som Chiesa, som fortfarande inte riktigt återhämtat sig från sin skada som han åkte på EM. Men det är inget stjärnspäckat italienskt landslag.
Nej, men det är verkligen så här, man förknippar ju italienska landslag, det är ju centrala mittfältet med Verratti, Jorginho och Barella, är ju, där har de ju kvalitet. Men för mig någonstans där man är synonym med italienska landslag är ju framförallt kanske mittbacksparet. Alltså om vi bara pratar modern tid så har vi Chiellini och Bonucci innan det, nästa Maldini innan det, om vi går ännu mer tillbaka, Baresi nu liksom.
Toloi
och Toloi. Acerbi. Jag vet att de har gjort bra säsonger i Inter och Lazio, men kollar man bara namnmässigt, och den här anfallaren Retegui, alltså det är ingen Pippo Inzaghi, det är ingen Bobo Vieri. Det säger väl någonting att man inte har så jävla bra koll på Serie A som man kanske hade för 20 år sedan, men det är ett extremt på pappret deppigt italienskt lag, och man blir på något sätt fascinerad att typ det här laget gick och vann EM för 2 år sedan.
Ja, verkligen. Och de gjorde det ju. De var ju verkligen bra i det mästerskapet. Det var ju... man blev ju otroligt imponerad av laget. Men det blev man inte den här gången. Det blir dock ändå lite nerv här i andra halvlek. Italien rycker ju verkligen upp sig. England kanske... Alltså, de ska ju stänga den här matchen. Jack Grealish har ju ett sinnessjukt läge. Och det finns fler lägen här. Men man gör inte det, och sen blir man lite försiktiga och Italien stormar på och så blir det rött kort. Men jag tycker ändå att det, England har ändå ganska bra kontroll på det, och avsaknaden av just anfallsstjärnor är ganska tydlig från Italiens sida. Så det är otroligt starkt, tycker jag, att åka och ta en 3-poängare här och sen följa upp det med en seger mot Ukraina. Ja, men det är ju bara...
De är klara
nu. Ja, det är ju så. Det är ju bara gratulera till och det är inte så förvånande kanske.
Jag tyckte att det är så fascinerande det här med Colina. I VM var det övertiden som skulle vara helt spårad. Nu har den tydligen i ett direktiv att maskningar. Så England, Declan Rice, får sin första varning för maskning i typ så här 23 minuten. Och sen åker Luke Shaw på en och blir utvisad en minut senare. Det är så, ja, men det är så surrealistiskt. Så här, det blir parodiskt på något sätt när man får direktiv och sen ska man följa det till punkt och pricka. Från att ingen har brytt sig någonsin om en maskning. Det skulle vara så här, målvakten i 90-onde, så här Oscar Linné vis när det blir så här övertydligt, men att Varnen spelar 1-0 borta mot Italien i så här 27:e minuten. Vad fan är det som händer?
Ja. Nej, det är märkligt alltihopa, men vad som inte är märkligt och förvånande, det är ju ändå att Harry Kane nu är ensam på tronen som Englands bäste målgörare genom tiderna. Han kliver om Wayne Rooney. De hade ju det rekordet tillsammans, men det var ju bara en tidsfråga såklart innan Harry Kane skulle passera. Och det där rekordet blir inte lätt att slå för näste man. För Harry Kane är långt ifrån klar med sin landslagskarriär. Han gjorde ju även mål här nu mot Ukraina igår också. Och det är ju bara att lyfta på hatten återigen för detta fenomen.
Ja, men det är häftigt, och det är det som gör, vi har varit inne på tidigare, men det är det som jag verkligen gör att jag tror att Harry Kane inte vill gå till Bayern München. Han vill stanna i Premier League, för att han, nu är han Tottenhams bästa målskytt genom tiden, han är Englands bästa målskytt genom tiden, och får han fortsätta spela i Premier League och inte liksom, ja, men dra 3 korsband, så kommer han bli Premier Leagues bästa målskytt genom tiderna, och då pratar vi om en av Englands största spelare genom tiderna, även om man saknar den där titeln som man kanske kommer vinna i någon annan klubb, det vet vi inte, men det är häftigt att se Harry Kanes framfart. Är det verkligen?
Ja,
gällande matchen mot Ukraina. Gällande matchen mot Ukraina, jag måste bara, Alexander Snäcke som håller på Arsenal, han skrev ut igår på Twitter efter 1+1 från Baku Osaka. Topp 5 spelare i världen just nu, säger du emot?
Vi är ju lite blinda här då, som följer Premier League så slaviskt, men han är ju...
Det får vi vara.
Han är ju... Han är ju topp 3 i Premier League just nu. Jag tycker de 4 bästa, 5 bästa i Premier League just nu, det är ju utan rangordning då, men det är ju Haaland, det är Rashford, det är Saka, det är Kane, och det är ändå trots lite sämre, men det är Kevin De Bruyne också.
Ja, det är, alltså pratar man bara form, så skulle jag ta bort KDB från den. Och vet du en sak, jag glömde ju, alltså så här, när jag tänkte en ganska tydlig topp 3 med Rashford, Saka och Haaland, men underskattade jävla Harry Kane alltså. Alltså man tar för givet att han gör de här målen som han gör, vilket är helt surrealistiskt. Sen ska man prata defensiva spelare, nu har Casemiro blivit utvisad varannan match, och han ska väl inte, kanske inte vara där, men Rodri håller jag så jävla högt, även Thomas Partey den här säsongen.
Ja, det håller jag med om. Men det är alltid att man faller tillbaka på de offensiva spelarna, men ja, de ska vara med i diskussionen där också, men Saka är helt brutal, otroligt mål han gör. Arsenal la upp här nu på sitt Twitterkonto att man kunde njuta av Sakas 12 mål i Premier League den här säsongen. Och det slår mig när jag tittar på de här målen, vilken otroligt bra avslutare han är. Och att han, nej men, som vi varit inne på, alltså, han kommer att vara en 20-plus målskytt, tror jag. Kanske redan i år. Men han kommer nosa på de där på de där målen kommande säsongen. Han kommer bli en Arsenals bästa målskytt tror jag här framåt. Alltså inte genom tiderna utan för varje säsong som går. Han blir deras skyttekung.
Så länge de spelar med Gabriel Jesus så finns det ju ingen som talar för något annat. Och sen undrar jag bara rent vad är det som gör att man på något sätt inte ser honom som en... Alltså han har ju inte den här stjärnglansen som de här andra vi nämner har. Förstår du vad jag menar? Är det att han ser lite... Ja, men lite valpig ut och hela hans aura är mindre. Om du tar Rashford, han liksom, hans aura nu när han har kommit igång den här säsongen, ja men stjärna. Haaland, bara han ställer sin intervju, hela hans uppenbarelse, stjärna. KDB, stjärna. Harry Kane, superstjärna. Det finns flera som är liksom, man känner den här stjärnglansen ifrån, men jag gör inte det här från Saka, och det kanske gör att folk underskattar honom på grund av att han känns så
ödmjuk.
En lagspelare, ödmjuk, ung, lite tillbakadragen, blyg, vilket jag kan uppskatta, men det kanske är en av anledningarna att han inte får, han kommer få det, men att han kanske inte har fått det här. Många Arsenal-supportrar pratar ju, jag såg att vi fick in någon fråga när folk tar ut sina säsongens lag, att det är ibland tre Newcastle, ibland är det två United och massa City och knappt någon Arsenal. Och det där kanske är en av anledningarna att man saknar stjärnglansen, vilket har varit en jävla vinstlott för Arsenal, för att alla är så jävla bra. Det är ju samma sak vi har sagt om City ganska länge, att kolla det, hur många är stjärnor? Det är KDB. Sen är det inte så jävla mycket mer sen Aguero lämnar. Det är ett lag. Det är ett fantastiskt jävla lag, men inte så mycket karaktärer. Det är mer en maskin. Arsenal är lite samma sak, även om Ödegård har varit bra i år, Martinelli har varit bra i år, Saka har varit bra i år, men jag skulle inte se dem som tidigare som Premier League-stjärnor. De som liksom marknadsför Premier League som stjärnstatus.
Nej, men så är det väl. Han kanske inte har den där tydliga stjärnstaten. Men sen tycker jag också att det handlar om poängproduktion också. Jag tycker att så här, tittar du på de här offensiva stjärnorna i andra lagen. Men när Salah är i zonen, vilket han ju frånsett det senaste året verkligen har varit en otrolig Premier League-spelare. Men det finns någon garanti när han kliver in i matchen. Man vet att han kommer göra mål. Det har inte jag känt med Saka. Och Rashford nu också när han är i det här stimmet. Han gör ju mål i varje match. Haaland ska vi inte ens tala om. Jag tror att ska man kliva upp och bli den där absoluta världsklassspelaren, Harry Kane lika så, då ska det vara sådär att man kliver in med känslan att idag smäller det. Frågan är hur många mål det gör. Sen kan det inte vara så över 38 omgångar. Men när de kliver in i zoner så ska det hela tiden produceras poäng. Och kanske att Saka är där nu. Alltså, det kan vara som så. Och då blir det så. Då vinner ju Arsenal ligatiteln. För nu kommer han... Han behöver bibehålla den här formen. För då kommer det att sluta lyckligt det här, tror jag faktiskt. Men ja, häftigt att se honom. Om man bara återgår till Harry Kane. Jag var inne på hans Instagram igår. Och det var lite häftigt med hans karriär. Han har ju lagt upp en video, för han har ju startat Harry Kane Foundation som han verkligen slår ett slag för. Och där pratar han mycket om mental hälsa. Och så är det en video där han får berätta lite om sin karriär, där han berättar då att han som 8-åring blir alltså ratad från Arsenal. Man har ju sett bilder på honom i någon Arsenal-tröja när han var liten och sådär. Men han blir ratad. Det är sjukt att de ratar honom i 8-års ålder. Alltså att det är så tidigt att man skickas ut.
Ja, det kanske där Sverige behöver.
Ja, det är lite BP-style. Ja, men lite så. Men då fick han inte plats där. Men hans pappa stöttande hela tiden liksom. Han nämner hans pappa att vi tar nya kliv här i Spurs. Och då var det ju att han skulle, målsättningen var hela tiden att han skulle slå sig in i Spurs A-lag. Men han är ingen, vilket man ju också minns tillbaka, han var ingen supertydlig stjärna i ungdomsåren också. Han blir utlånad flertalet gånger och han uppger att han hade tankar på att han kanske inte ska spela vidare. Han kände att det var lite för tungt att hela tiden bli utlånad och hela tiden leva med pressen på sig själv då, att han ska ta det här klivet och bli seniorspelare. Alltså det var liksom, jag tror inte han satt någon gång och tänkte att det skulle bli så här bra. Alltså visst, det är ju inte en så här oseriös dröm som alla upp till 10 har, att jag ska bli bäst i världen. Men sen när man blir lite mer realistisk så förstår man väl att det kanske inte kommer gå så. Han är ju utlånad till Leighton, Millwall, Norwich och Leicester innan han då tar sig in i Tottenham. Och som han gör det sen, alltså det är helt makalöst ändå hur han får fart på karriären. Och att han, när vi summerar hans karriär, alltså minus titlarna, och det är inget stort, det är ganska stort minus, men så kommer han ju vara Englands bästa spelare genom tiderna.
Ja, det skulle jag säga. Alltså, känslan är inne på hans Wikipedia nu. Han debuterar ju alltså, eller han är ordinarie i sin första säsong 2014-2015. Så då är han ju alltså 21 som min matte levererar. Min känsla var att han var en, alltså så här, verkligen en late bloomer. Att han kom lite från ingenstans. Men att bli ordinarie som anfaller i Tottenham som 21-åring, det är ju inte direkt att vara late bloomer, det är ganska rimligt. Kanske är att han kom lite från ingenstans innan där. Många av de här andra spelarna snackas ofta upp mycket, men Saka i Arsenal nu, Marcus Rashford i United, Phil Foden i City. Man har vant sig på något sätt att de kommer upp tidigare. Samma sak Trent i Liverpool om man går till en annan position, men det där, jag hade gissat att han var 23 den där säsongen. Det är ändå lite förvånande, för många pratar om att han kom från ingenstans och var så jävla bra från ingenstans. Han gör ju alltså, han gör 3 mål på 10 matcher säsongen innan och sen bam, 21 mål på 34 ligamatcher. Det är en sanslös jävla utväxling alltså, från ingenstans egentligen.
Nej, men verkligen, för att de här lånesessionerna är ju inte särskilt lyckade. Alltså, han gör lite mål i Millwall, men annars så är det inte särskilt imponerande. Sitter mycket bänk, och det är det han är inne på, att det är där han börjar tvivla om det här verkligen kommer bli något. Men så får han chansen i Spurs. Och det är ju tillfälligheter. Spurs är inte jättebra där och då. Jag kommer ihåg när han kom också. Jag var inte heller helt övertygad om Harry Kane, för jag tyckte han såg inte särskilt snabb ut, lite kantig kanske, men där hade man ju fel. Får vi se då vad framtiden har att erbjuda då? Det är fortfarande såklart frågetecken kring Harry Kane och hans framtid när det kommer till klubblag då. Men du, vi konstaterar, vi släpper väl England och gratulerar dem då till EM-platsen.
Till EM.
Det är lika klart som att Bournemouth åker ur Premier League. Och så kan vi väl ta lite frågelåda då. Tänkte jag, det kom in mycket frågor, högt och lågt. Som alltid.
Får jag börja?
Ja.
Får jag börja? Sen jag lärde känna dig och framförallt började podda med dig. Så det är en fråga som jag får absolut flest gånger av dig. Mm. Och det är även den frågan som har ställts flest gånger här. Om du måste välja ett lag i Premier League, vilket är det?
Men
det är ju faktiskt så här att jag skulle säga att 8 av 10 när de ställer frågan till mig så har de ju en känsla av att det är ett lag som ligger lite närmare hjärtat. Alltså sättet du pratar på. Det är så överlag. Alltså,
är det så?
Gemene man tror att du håller på ett lag. Jag kommer avslöja vilket det är,
kul,
men du ska få lägga ut texten.
Ja, nej, men för det första blir det så här, jag ska vara lite vresig och fräsa tillbaka här. För jag tycker det är att ta lite lätt på supporterskapet, att man sitter och tror att jag smyghåller på ett lag. Alltså det laget jag håller på, precis som att du är en galen United-supporter, så är jag en galen AIK-supporter. Alltså, jag sitter inte och smyghåller på lag. Det vill jag, eller så här. Sen kan jag kan fatta tycke för lag under olika säsonger. Så kan jag verkligen göra. Att det här laget, nu spelar de en positiv, attraktiv fotboll. Och det har jag varit tydlig med här. Jag hoppas att Arsenal vinner ligatiteln i år. Det tycker jag vore väldigt kul för Premier League. Det vore väldigt kul för Arteta. Jag har ju, precis som många andra, dömt ut honom tidigare och trott att han får sparken och att de får en ny tränare. Men de har gjort en helt otrolig säsong. Var bra redan i fjol, då nådde de inte hela vägen till Champions League-platsen, men har tagit ytterligare kliv, och det vore så kul för Premier League och fotbollen i stort att en underdog går och vinner Premier League. Så att jag är väldigt tydlig med att när Arsenal kliver in här nu, möter väl Leeds till helgen, jag håller på dem i den matchen, jag håller på dem mot Etihad. Sen, om de torskar det där, då kommer jag sitta och säga, nej, de håller inte måttet, nu skiter jag i dem liksom. Så att jag kan verkligen fatta tycken för olika lag. Sen tycker jag det är kul om Potter Chelsea tar fart. Jag smyghåller lite på Brighton nu också. Tycker den fotbollen är riktigt kul. Så när jag slår på Brighton så vill jag att de ska vinna de matcherna de gör. Men det finns absolut inget så här lag som... Nej, men det är bara gått själv. Om jag stänger av tvn och blir irriterad. Alltså, om Arsenal skulle förlora nu på Etihad. Nej, noll irriterad. Noll irriterad.
Kan jag inte bry mig mindre. Men om vi pratar när du var liten då, för så här, jag kommer ihåg, då hade man ju ett lag i varje liga, även om man inte såg sig själv som supporter. Jag höll på Milan exempelvis i Serie A, jag kommer inte ens ihåg vilka jag höll på i La Liga, men AIK var ju mitt lag i Allsvenskan och United i England. Hade du inget liksom?
Nej, men så här,
lite mer, alltså så här i ung ålder.
Min brorsa var ju på språkresa, kommer jag ihåg, i Bournemouth, och då kom han hem väldigt gulligt av honom. Han hade inte mycket extra pengar där, men han hade köpt en äkta Manchester United-tröja. Det var ingen kopia, utan han visste hur fotbollsintresserad jag var. Och då fick jag en nummer 9, Andy Cole, fick jag. Och då blev det lite United, och de var ju bra där då också, och så var Jesper Blomqvist där. Men sen följde jag över till Arsenal när Ljungberg gick loss där, och de spelade en fotboll. Jag är ju en otrolig, nej men jag älskar ju Thierry Henry. Det är ju min favoritspelare genom tiderna, skulle jag nästan säga. Ja, Zlatan är väl liksom, han räknas inte som människa, han är gud. Men Thierry Henry, verkligen var jag förtjust i sättet han spelade, sättet han levererade på. Men sen så tyckte jag att Arsenal blev så jävla dassiga, så att det var inget, det släppte man ganska snabbt. Sen när jag, där och då tyckte jag att Liverpool var misskötta. Jag förstod inte varför de hade så många supportrar. Det var ett uruset lag, de vann ju aldrig någonting. Men sen så liksom, när Klopp klev dit, så började man ju tycka att det där var riktigt häftigt. Så det svänger. Men vilka, jag är nyfiken ändå på vilka det borde ju vara, att de tror att jag är Arsenal-supporter, va?
Alltså det är ju inte bara för den här säsongen ska jag vara noga med att säga. Det är ju liksom kommit även innan. Och det är Arsenal. Ja, det är många som tror att du håller på Arsenal. Jag måste ju bara säga, när vi pratar så här om olika lag, det är att jag la upp den här bilden när de vann ligan. Jag har ju faktiskt haft en Liverpool-tid i mitt liv. Det finns en bild på mig när jag får min första gädda, när jag är typ 5 kanske. Står man där i en Liverpool-tröja, pappas gamla Candy-tröja från 88, 80, 89 tror jag. Så det finns två bilder på mig i Liverpool-tröjor.
Ja, nej men då får vi ge dem delvis rätt då. Jag är ju Arsenal-supporter just nu, men det är alltså så här, nej, jag var ju väldigt kritisk mot Arteta och gick ut och sågade Arsenal ganska hårt. Det var ju många som sa, ditt hat mot Arsenal, det klär dig inte. Så att nej, finns inget större supporterskap för dem, utan det är lite som jag är dit vinden blåser. Vilka klubbar som har medvind direkt?
Jag skulle ändå säga att du klarar det ganska bra. Du får inte de här påhoppen, om man kollar på typ Martin Åslund. Om man ser påhoppen han får för att han håller på varenda lag när han har någon utläggning. Hur mycket han är ju Liverpool-supporter, men alltså så här, eller jag vet inte om man ser sig själv som supporter. Det är väl framförallt Napoli och Barcelona och AIK där. Men är något lag i England så är det ju Liverpool. Men just de här grejerna, så fort han kritiserar ett lag. Du hatar United, du hatar Liverpool, du hatar Chelsea. Ja. Så, vi kommer ändå undan. Vi får lite DM ibland. Kanske framförallt att jag tycker vissa saker om olika klubbar, men på den där nivån, när man sitter via Playstudion. Jag är inte avundsjuk på de där uthängningarna på Twitter. När man måste kunna säga vad man ser utan att hålla på ett lag eller ha någon agenda mot ett jävla lag. Jag vet inte om du såg diskussionen på Twitter nu där Martin Åslund sa att han överdrev lite raljant och jämförde Erik ten Hag med Ole Gunnar Solskjær, att man har tagit poäng i år men att spelet ser inte så jävla bra ut, och det ser inte så bra ut som resultaten har visat. Och folk varit jättekränkta med den där United-supportrar, och jag kan väl köpa argumentet med att vi inte haft någon anfallare, Casemiro har varit avstängd, Eriksen har blivit skadad, vi har ingen mittfältare som kan passa bollen. Men ser man senaste, kanske framförallt efter VM, United överpresterar ju poängmässigt och kvalifikation i kupperna enormt med hur det egentligen ser ut på plan. Att folk kan bli så jävla kränkta för en sån kommentar av Martin Åslund, som gör sitt jobb och säger vad han ser. Det är förvånande hur kränkta folk blir när det gäller såna här saker.
Det är helt otroligt tycker jag. Och att man, ja men så här som Liverpool-supporter, man har sett den här säsongen och så kliver jag ut och säger att det här är ju för dåligt liksom. Ja men försvarsspelet läcker och Salah går inte att känna igen. Hur kan man då som supporter, jag hade ju bara, om jag går till mitt lag i Sverige, det är väl bara instämma. Alltså det har ju inte varit lika bra. Men man trodde att Liverpool skulle utmana City och ligger väl, jag vet inte hur många poäng efter ligatiteln. Så men det är väl härligt med supportskapet också, att det väcker känslor. Men som slutgiltigt svar på frågan då, så finns det inget lag som jag håller mer på något annat, utan det där går i trender då. Men vi tar oss vidare till vår lilla frågelåda. Kommit in bra frågor. Och vi får väl börja med faktiskt en god vän till mig då, som har skickat in en bra fråga. Inka Indiana är hans alias här på Twitter. Och han vill att vi ska ranka de 5 bästa svenskarna i Premier League. Och då utifrån vad de har presterat i Premier League. Och då kan vi väl, jag har hunnit fundera ut svar här. Det kanske inte du har hunnit göra.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men om jag bara får köra någon på volley får du se om de är med. Ja. Alltså Ljungberg behöver väl inte ens säga något om. Han är väl kanske etta, va?
Ja, det är han. Jag tycker han är såklart etta. Ja.
Rent spontant, Sebastian Larsson 2.
Ja, intressant.
Jag tänker
Före Olof Mellberg, eller?
Ja. Alltså Olof Mellberg, han gör det bra i kapten. Ja, Seb, alltså Seb gör det jävligt bra. Det är mer för att det är min tid. Olof Mellberg är ändå lite, alltså det är klart att jag kommer ihåg Olof Mellberg, men det är inte samma sak att man satt och såg varenda match. Och det är kanske en generationsfråga för mig med Sebastian Larsson, att jag följde verkligen honom när han kommer upp i Birmingham, gör alla de här frisparksmålen, går till Sunderland, blir en, nej men en stöttepelare i det där laget. Båda ska såklart vara med. Vi behöver inte rangordna om topp 5, men båda väl med på en topp 5-lista, eller?
Ja, men det tycker jag. Båda var med på min lista. Jag hade Mellberg för 232 matcher för Aston Villa. Mellan,
mycket, alltså.
Ja, mellan 0-1 och 8 värvades dyrt, och de håller honom väldigt högt där i klubben fortfarande. Och ja, de var ju aldrig någon toppklubb så. Men ett mittenlag, och han var ju ändå en av deras absolut bästa spelare. Så att jag... Larsson krigade ju så mycket i de sämre klubbarna. Sen har han gjort det väldigt bra där också. Med frisparksmålandet. Han är definitivt med på en topp 5-lista. Det måste man säga. Och nu pratar vi verkligen Premier League. Så det går inte att ha med Glenn Hussein här. Och ja, det var ju långt före min tid. Och Anders Limpar, han spelade väl kanske någon säsong i Premier League. Men framförallt då, så spelade han innan det blev... Premier League. Men ja, Larsson och Mellberg är med där. Sen måste man väl ändå... Alltså, konkurrensen är inte stenhård, tyvärr. Då. Det är ju inte jättemånga svenskar som har färgat på högsta nivå. Men Zlatan är väl ändå med där, va?
Ah,
du håller inte med?
Han spelar ju grund och botten bara i... Nej, men från augusti till slutet av februari.
Men då gör han ju det bra.
Jo, han gör det jättebra.
Men det är för kort tid kanske.
Det blir så svårt. För jag skulle säga Jonas Olsson. Sen är det så svårt. Det är så svårt att jämföra Victor Lindelöf med Jonas Olsson. Jag tycker ju... Alltså Victor Lindelöf, han har varit ordinarie i Manchester United i ganska många säsonger. Sen tycker jag aldrig att han har varit tillräckligt bra för att vara ordinarie i Manchester United så många säsonger. Och där blir man väl lite färgad. Och det är svårt att jämföra... Ja, men med Jonas Olsson som har gjort det bra i Wigan och West Brom och liksom varit mer en ledare där. Men det är klart att Vigge på många sätt har varit bättre, även om Jonas Olsson kanske har stuckit ut mer för att han har varit lagkapten och en stöttespelare i sina klubbar. Men att Vigge har spelat i en sån oerhört mycket bättre klubb, det är så svårt att jämföra dem. Men på något sätt, min personliga känsla, skulle jag säga vem som har haft bäst Premier League-karriär och färgat Premier League mest, och vem som jag förknippar med Premier League av de två, då är det ändå Jonas Olsson.
Absolut. Nej, men han gjorde det ju jättebra. Det var väldigt under väldigt lång tid. Sen var det väl inte alltid de spelade i Premier League, va? Jonas Olsson. Men de flesta säsongerna var i Premier League. Och sett till hans lite så här begränsade spelstil, får man väl ändå säga, fick han ut väldigt mycket av det. Och ett lågt stående West Brom.
Passa in där.
Ja, men passade in väldigt bra in där.
Jävligt mycket.
Ja, nej, men han ska väl kanske också vara med i den här... diskussionen. Men ja, Zlatan, kvalar han ut på för kort speltid, eller?
Ja, för mig gör han nog faktiskt det.
För då skulle man ju nästan kunna med Kulusevski. Har ju bara varit där ett år. Vi har ju två spelare som vi förhoppningsvis kommer att prata om längre fram. Men det är alldeles för tidigt att ta med Kulusevski, kan tyckas. Du nämnde Lindelöf. Han måste väl vara med ändå?
Ja, det måste han. Även om det känns tråkigt så, jo, han måste vara med.
Tycker faktiskt det, med tanke på hur många säsonger som han har varit ordinarie. Sen kanske många menar på att han inte ska ha varit ordinarie då, men har ju definitivt gjort som helhet ändå ett gediget arbete i en enormt stor klubb. Har vi några andra spelare?
Alltså spontana känslan var verkligen att men det är en ganska fin svensk tradition, men det är inte många som har färgat på det sättet.
Nej.
Alltså Alexandersson gjorde liksom bra i Everton och Sheffield Wednesday, men det är inte så att han ska upp på en topp 5-lista. Alltså det var vi mer. Martin Olsson.
Ja, det gjorde ju rätt många matcher. Johan Elmander tycker jag ändå gjorde det ganska... Okej, han har ju aldrig varit någon så här form av målspruta, men var ju hyfsat ordinarie i Bolton under de, jag tror det var typ 3 säsonger han spelade. Så att Johan Elmander... Ja, det var inte många minuter på kort speltid.
Anders.
Ja, precis. Ja, det var inte heller, men vi har ju Mördan, Micke Mördan Svensson kanske. Också lite svårt att minnas.
Ja, mycket spretiga karriärer. Alltså Lindroth också, Everton-tid. Ja. Det är mycket, mycket spretiga karriärer.
Marcus Albeck har vi där också. Men det känns som att ingen av dem där var tillräckligt bra för att slås in på en topp 5-lista. Utan det är snarare de namnen vi nämner. Albeck, ja, kommer jag kolla på upp honom nu. Det är 6 mål liksom. Det ska ju inte räcka för att slås in på en sån här typ av lista. Så att ja, vi bollade upp 6 namn där då. Eller du kanske till och med inte ens tar med Zlatan, men jag tycker ändå att det är synd att det inte blev mer speltid i Premier League.
Efter Ljungberg är han ju den som har varit mest dominant. Ja. Alltså som har varit på högst nivå. Sen är det ju han faller ju på något sätt för mig på den korta tiden som varit förstörd med skador. För annars hade han nog haft minst, hade han inte dragit knät där, så har han nog minst 3 säsonger i United. Så det är klart att det är deppigt. Sånt kan bli kul. Det här blir extremt individuella vad man tycker. Det finns inget rätt och fel. Vi kör varannan klubb tycker jag. Du kan väl börja vi kör tabellen liksom inbördes. Mest underskattade och överskattade spelare i alla Big Six-lag, om du börjar med Arsenal då.
Okej, vi börjar med Arsenal. Men jag tycker fortfarande att Zinchenko är på en underskattad nivå. Jag tycker att han... hur många vänsterbackar är bättre än honom just nu?
Nej, inte alls många. Nej. I världen. Verkligen inte.
Det är, och ledare, alltså där ser man ju vad han betyder för ett lag också. Jag såg att Mudryk gick ut här nu och pratade om honom i samband med landslagssamlingen i Ukraina, hur mycket han betyder för laget och sådär. Han känns som en tränares lite förlängda arm ute på plan och sättet där. Det är, jag är jätteimponerad av hans spelstil och vilken otroligt skicklig passningsspelaren är. Sen kanske han nästan går under kategorin central mittfältare, men han har ju varit en fullträff. Så att han är ju underskattad. Överskattad då? I Arsenal. Den är ju svår just nu, tycker jag. Men... Jag vet inte om han är överskattad, men Xhaka har inget på det där mittfältet egentligen att göra.
Han gör en jävla bra säsong.
Jag vet.
Man har en bild av Xhaka genom åren, men den här säsongen, även målskytt nu i kvalet för Schweiz.
Men det är svårt att peka ut en överskattad spelare i Arsenal den här säsongen. Verkligen. Är det en Ketja?
Verkligen. Ja, nej. Fan, sånt här är svårt. Alltså City är överskattad, säger nog Ederson.
Bra.
Vital i deras uppbyggnadsspel, men ganska dålig på att rädda bollar överlag.
Ja.
Underskattad, jag vet inte hur underskattad de är i grund och botten 2023, men Rodri är ju en sån jävla favorit för mig, även Bernardo Silva. Jag håller ju dem liksom, de skulle vara, om man pratar drömvärmning, om vi bortser från klubbtillhörighet. Jag tycker sådana spelare är vitala för lag och de bidrar med något som inte finns så jävla mycket i fotbollen. Så jag landar i Rodri.
Det är väl bra, jag behöver inte svara då på City eller?
Nej.
Vad går vi, vilket är nästa lag då? Det blir Tottenham va?
United ligger före.
Du får United. Bara kolla om du var med då. Ja, då får jag United. Då ska vi se här. Överskattad i Manchester United. Man har inte sett någonting av Jadon Sancho. Nu är det liksom, han har varit med om mycket här nu, men nu var han tillbaka och så började, alltså fick han göra det här målet och kändes, men nu känns han ju sval igen på något sätt. Alltså jag vet att han har gjort mycket poäng i Bundesliga, men jag har varken sett i landslag eller i Manchester United då, att han ska bli någon form av världsstjärna. Alltså man har ju haft honom i samma fack som Saka och Foden och de där duktiga offensiva yttrarna. Men jag ser inte den storheten i honom ännu. Sen kanske han kan nå dit, men en bra bit ifrån.
Jag skriver under.
Underskattad då i Manchester United. Känns som att alla liksom någonstans ändå har den stämpeln de ska ha. Sen måste Anthony ju också nämnas på överskattad om jag får skicka in
det är ingen som tycker att han är bra.
Nej, det är väl ingen som tycker att han är bra längre. Luke Shaw är ju en bra vänsterback alltså.
Jag gillar den.
Ja, han är ju inte långt efter Zinchenko just nu i nivå. Och jag tycker att han har fått mycket skit mellan varven liksom, men visar att det har ju varit en rörig med United-tid sedan han kom, i många olika tränare. Haft lite sämre perioder, men haft väldigt höga nivåer också. Det var ju inför VM där 2021 var det väl som han var brutal bra. Jag tycker han är riktigt bra i år också. Så att, nej, Luke Shaw är ju en vänsterback som de ska hålla hårt i. Många klubbar som, ja men vi har ju Manchester City som inte får träff på den här positionen. Men det har verkligen Gunners och United fått.
Ja, verkligen. Spurs då. Överskattad Höjbjerg. Tycker inte att han är tillräckligt bra för att spela en klubb som Tottenham. Han fyller sin funktion i vissa matcher när Tottenham är, ja, men typ City borta. Där är han historiskt sett bra, men Tottenham ska vara ett lag som vill föra spelet. Och där tycker inte jag att Höjbjerg är tillräckligt bra för att starta. Underskattad. Nämnt Harry Kane. Jag tycker fortsatt att han är underskattad. Ser man exempelvis Seymour Champions League Studio, så pratar de om världens bästa nior. Alltså det är Lewandowski, det är Benzema. Jag hör aldrig Kane nämnas. Jag tycker verkligen att han är på den nivån att han ska nämnas tillsammans med de där två. En annan som har vuxit på mig den här säsongen i Bentancourt. Sen har väl många sett att han är bra, så jag vet inte, det är så jävla svårt det med överskattad och underskattad. Då måste man ju till att börja med måste du liksom bestämma dig själv hur folk aktar honom överlag, och sen ska du bestämma om du ser honom som bättre eller sämre. Men jag säger någonstans mellan Harry Kane och Bentancourt, det finns argument för båda. Ja, där landar jag.
Bra, håller med dig i det. Och sen tar vi oss till Liverpool, va?
Ja.
Nu får man vakta sin tunga här, vad man säger. Men jag tycker ju att underskattad. Jag kan ju inte säga Alisson, för alla tycker att han är bäst i världen. Vilket han ju, jag håller honom extremt högt. Men han ju varit så... Jag vänder min åsikt här, men han har ju tyvärr haft hela säsongen spolerad. Men när han är frisk så ska ju Jota, tycker jag, starta i Liverpool. Jag tycker att han är en bra kloppspelare, bra i pressspelet och är en jäkla bra på huvudet trots sin längd. Och otroligt bra på att nosa upp lägen. Han var ju lite, även när han var i toppslag, lite in och ut i elvan. Men då var det en liten bättre konkurrenssituation. Jag tror att om han tillfrisknar här och får hålla sig skadefri en längre tid, så tror jag att han blir helt ordinarie i det där Liverpool, måste jag säga.
Men är inte lite, det är kanske en haltande jämförelse, men det där jag pratade om med stjärnglans med Saka, Jota saknar den där stjärnglansen.
Absolut.
Darwin har ju stjärnglansen, han känns som en stjärna, han ser ut som en stjärna även om han har haft en tuff debutsäsong på många sätt. Jota, svårt att säga vad han är bra på. Jag håller också Jota jättehögt. Han är liksom ett typexempel på en underskattad spelare. Det håller jag verkligen med om.
Överskattad är ju svårt. Det är många man tycker i år är överskattade, såklart. Det är ganska många som inte har kommit upp i nivå. Men man får ju ha historien med sig här också. Men... alltså så här,
tänk så här då, om vi omformulerar frågan med Liverpool. Tänk en spelare i det här bra Liverpool som du alltid har tyckt att Liverpool-fansen håller lite för högt i grund och botten.
Ja, men Thiago tyckte ändå skulle ha en högre höjd i sig. Jag vet att han har varit bra, men i vissa perioder. Men jag trodde att han skulle kliva över.
Nästan.
Alltså, så jävla bra han var i Bayern München. Han har varit skador och annat. Men jag tror han skulle hålla en högre höjd över längre tid. Ja, han har absolut liksom blixtrat till och var väl bra i fjol framförallt. Men början var svag och i år är ju riktigt fiasko. Det går inte bara att skylla på skador. Då är det ju någonting som inte heller står rätt till. Nej, Thiago hade jag, när de värvade honom, kände bara okej, nu har Liverpool tagit nästa nivå när det kommer till att plocka in mittfältare, men så bra har han inte varit. Och snart tror jag att det är för tidigt, men jag en dålig säsong till, sen stryker vi Trent Alexander-Arnold. Då är han ju borta i diskussionen. Det är ju så. Nu han har en viktig försäsong då. Han får inte dyka upp så här oinspirerad och svag nästa säsong. Visst att han släpper till lite på sin kant ibland, det kommer han fortsätta göra hela karriären, men då måste han bomba på framåt och bidra med assist, och han har faktiskt gubbar där framme. Det finns en Nunez-skalle att pricka inlägg med, det finns en Sala som man kan växla sig fram med på högerkanten. Så Trent, han har press på sig nästa säsong. En svag start där, men det är bara dags, då får Liverpool hitta en ny högerback.
hela Liverpools försäsong känns så jävla, jag har inte ens tänkt tanken, men det ska bli så jävla intressant att se dels hur man agerar på transferfönstret, vilka som försvinner, vilka som kommer in, hur nybyggnationen kommer att se ut och även hur man tippar Liverpool. För rent krasst, det är samma lag som man trodde skulle utmana City den här säsongen. Sen, vi vet ju alla att kvaliteten finns där. Alltså en backlinje med Robertson, Konaté, Van Dijk, Trent. Det är ju absoluta världsklass. Fabinho kan han hitta tillbaka. Man får in någon mer central mittfältare. Och sen den där frontlinjen med Darwin, Jota, Dia, Sala, Gakpo. Alltså och Alisson i mål, som jag håller som världens bästa målvakt. Det är ett superlag, så det blir kul att se hur man tippar Liverpool nästa säsong. Jag har inte ens tänkt tanken, men det är jävligt ovisst som säger när han går in till försäsongen.
Ja, definitivt så. Sista laget ut då, Chelsea.
Ja, jag är rapp på den här. Kovacic tycker jag fortfarande är underskattad.
Ja,
helt otroligt jävla bra. Tyvärr lite för skadebenägen. Han gör 10 bra matcher, så blir han skadad och missar 5. Och sen kommer han tillbaka, har en startsträcka. Men när han spelar så tycker jag att han är otroligt bra. Kanté ska också nämnas. Han är fortfarande... Ja, men Chelsea är ett annat lag när han spelar. Överskattad. Folk får säga vad de vill, att han har blivit bättre. Men jag ser ingen tydlig position till honom. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att du ska anpassa ett helt spelsätt för att han ska hitta den positionen som han är bäst i. Han kan inte leda ett lag på det här sättet, så jag säger fortfarande, jag tror aldrig att det kommer lyfta på riktigt som Chelsea-supporterna många tror. Kai Havertz.
Ja. Sterling.
Ja, fast tycker folk han är bra förutom Gareth Southgate i 2023.
Nej, kanske är så.
Men absolut, han är så svår. Han är också en sån här spelare. Han har ju levererat. Det är svårt att fatta hur han har levererat. För han känns inte bra, han känns trubbig. Men han har ju levererat i både Liverpool och City. Sen i år är han ju inte så bra som den prislappen han kostade. Men det känns som att alla har kommit till ro med det. Mm. Och det är därför jag inte väljer honom som överskattad.
Nej, men jag köper Havertz. Och det är ju en otrolig kravbild man har på honom. Han är väl en av de absolut bästa offensiva spelarna i år nästan. Men det är ju ändå inte tillräckligt bra för att motsvara förväntningarna vi har på honom. Men jag kommer ihåg när Chelsea tog in honom tillsammans med Werner. Det var ju liksom helt ofattbart att Chelsea skulle kunna plocka in honom. Men det har inte riktigt lyft. Bra, kul summering av det. Får ni hålla med oss eller säg emot oss om vi var fel ute på det då. Vi går vidare. Många som undrar kring Arsenal, borde de fortsätta satsa på lite? Det är flera som ställer frågan, det är därför jag inte tar det. Men Luke Backström då, borde Arsenal hålla kvar med sin startelva till nästa säsong eller gå för namn som går rätt in i laget? I så fall vem, vilka?
Ja, det är alltså känslan är att man kommer gå på en central mittfältare. Sen är frågan, vi ska inte gå in mer på det i grund och botten, för det är ingen som vet någonting egentligen. Det är en spelare som inte nämnde vid namn, men Thomas Partey's framtid i klubben, vad som sker efter den här säsongen, det vet vi inte. Sen om det är liksom ska man värva Declan Rice, ska han spela bredvid Partey i sådana fall, ska Xhaka slussas ut och roteras eller ska Jorginho, jag vet inte, men känslan är att någon på den positionen, typ Declan Rice, typ Caicedo, kommer man gå för. Vi har varit inne på det här tidigare att det är så svårt, och det är som nu blir en cirkelslutning på det vi pratade om i början med det här med stjärnglans, att det är så svårt att få ihop det i huvudet att Martinelli, Saka och Trossard och Smith Rowe är en sån jävla bra uppställning. Alltså jämför man med de andra klubbarna så är det mer namn som har varit dyrare, men rent krasst, Arsenal har sin bredd på de där offensiva, alltså från Ödegård och Smith Rowe på nummer 10 till Trossard, Martinelli, Saka på kanterna till Nketia, Jesus och Balogun som nia. Det skulle vara om man sålde någon för att liksom få in pengar där på någon anfallsposition, om man ska bredda det där mer, men framförallt centralt mittfält. Om Tierney lämnar, någon rotation där, och sen behöver man väl en tredje mittback som är bättre, för när Gabriel och Saliba är borta så tycker jag att den avsaknaden Rob Holding är inte tillräckligt bra långsiktigt om man skulle få en längre skada där. Ben White, ja, alltså han är jävligt bra och gör det jävligt bra, men det är väl en position som går att utveckla långsiktigt. Tomiasu är alldeles för skadad, men ett komplett jävla lag, ett ungt lag. Inget talar för att de kommer bli sämre, så bredda till den där truppen med en liksom håll käften värvning på centralt mittfält, så tror jag att man gör det bra liksom.
Ja, jag tycker inte heller man ska förändra så mycket. Det man ska veta med Arsenal är att det finns ju potential i de spelarna som är där ute, alltså Martinelli, Saka, ja, men det är ju finns ytterligare ett steg att ta där, sjukt nog. Och,
de är inte färdiga.
De är absolut inte färdiga. Och den här jakten på att hitta kanske en målskytt då. Jesus kanske, ja, han har varit skadad, men han kanske även i höstas inte bidrog till... så, alltså gjorde så jättemånga mål. Samtidigt ska man ju veta då att så här, tar man in en nia som bara ut, som är bara där för att bidra med mål, ja, men då tappar man mycket i det övriga spelet. Och det är inte alltid att det gör laget bättre, även om nian kanske gör fler mål än vad den man
så
har nu.
Så länge yttrarna gör mål är inget problem. Alltså Liverpool är ju praktexemplet att jämföra det med Firmino. Så länge Mané och Salah gör 20 plus mål varje säsong, så är det skitsamma om Bobby inte gör några mål. För han är bra på mycket annat, vilket Jesus är. Och Balogun måste ju få chansen att bevisa sig också. Så nej, värva nia, nej, det borde de inte göra.
Nej, central mittfältare lägger krutet på. Nu har de liksom för varje fönster som gått här tagit in bra namn. Men nu liksom, kanske en håll käften-värvning är på sin plats då, på det centrala mittfältet. Och sen, ja, jag vet inte om man tappar någon spelare, då får man ju diskutera såklart. Men,
det är väl Tierney. Vem, alltså, de kommer inte tappa någon annan.
Nej, och sen tog man ju in Trossard här nu i januari, vilket har ju hittills varit väldigt lyckat. Så att den där truppen har ju breddats, och så får vi se vem som blir... anfallare bakom Jesus, om det blir Enketia eller om det blir Balogun.
Vad tror du i den här frågan? Jag vågar ju inte säga det, för det känns som att jag skulle kunna få så jävla mycket skit. Men Gusten fick ju fråga, de pratade ju i Tutto Balutto om hur man kommer se på Arsenal nästa säsong. Och hur skulle du säga oddsmässigt att, om du gissar hur oddsen kommer se ut, om du bortser från vad du tror, vad tror du att Arsenal kommer ligga på inför nästa säsong?
Jag tycker det beror helt och hållet på vilka värvningar Liverpool gör i sommar, men här och nu...
Jo, men alltså om vi bara, här och nu.
Nej, men Arsenal 2. Ja, alltså de är så bara, givet.
Ja, jag tror ju som Gusten, alltså så här oddsmässigt, skit i vad man själv tror. Oddsmässigt så tror jag att City, Liverpool och United kommer vara före. Och det visar ju på något sätt även igen stjärnglansen man underskattar fortsatt det här Arsenal. Förmodligen för att Liverpool kommer satsa hårt, om man bara spekulerar i världen.
Ja, jo, men så kan det ju vara. Och jag menar att United in Harry Kane här så. I en annan diskussion. Det blir ju väldigt spännande med anfallsjakten i Manchester United. Nu vi har Osimhen som jag gärna hade sett i Premier League och hade varit helt fantastisk i Manchester United. Harry Kane behöver inte ens motivera. Men även den här Rasmus Højlund då, som jag såg faktiskt Danmark. Ja, men det är ett monster. Alltså han är ju, han har ju fysiken, lite Haaland light över honom. Det där... dit kom ju Premier League-klubbarna att rikta blickarna. Förut var det ju inte så att när någon slog igenom i en annan liga, men då var det absolut inte säkert att en sån spelade upp i Premier League, snarare tvärtom. Men nu är ju verkligen känslan så fort någon gör det bra i de här andra storligorna, så blir det någon form av Premier League, något form av Premier League, realistiskt Premier League-intresse. Du, vi har ju väldigt långa svar här på frågorna, och vi börjar bli lite långa. Vi ska se om vi har några rapp. Bara frågor här. Vad är största Premier League-minne?
Ja. Fan, det där är lurigt. Alltså United har ju inte de här specifika liksom så här sista minuten vinsterna. Jag såklart. Alltså det är nog fan 4-3 mot City när Owen gör mål där i 97. Om jag bara får välja en annan som sticker ut är Kiko Makedas 3-2 mål mot Aston Villa när United slåss mot Liverpool om ligatiteln 2009. Det sticker ut väldigt mycket. Han är lika gammal som jag, hoppar innan, är väl 17 eller 18 år då. Så de två, alltså last minute winner är ju det absolut bästa som finns. Så jag landar nog 4-3 mot City om jag måste säga en.
Ja, mitt bästa minne är väl ditt värsta minne då. Det var ju när City vann ändå. Alltså det är ju ett av de mest minnesvärda ögonblicken i Premier Leagues historia.
Finns det något? Alltså det är klart att det här klassiska klippet när Watford möter Leicester, när Watford Leicester filmar till sen straff, missar.
Ja, precis. Det är kvalet, va?
Alltså, men det är exakt, det är ju kvalet. Men alltså, om vi pratar Premier League, alltså det är klart att det finns, ja, men det finns så här stora händelser, exempelvis. Ja, men de här bilderna som alltid rullas ut på, ja, men Dicanios mål, Kevin Keegans rant mot Ferguson. Såna typer av saker. Luis Suarez när han divar framför David Moyes för att han har sagt att han filmar. Men det är ju helt överlägset Premier Leagues största händelse, och jag kommer inte på många ögonblick i fotbollsvärlden, i fotbollshistorien, som är bättre just med Citys historia och hela situationen som är. Alltså det, det gör ju ont i mig när jag ser de här bilderna än idag. Jag är genuint, jag vet exakt vart jag var, jag vet exakt hur jag kände, och det är mörka minnen, men som ett fotbollsminne, om man bortser från supporterskap, så kan jag, nu kanske jag är historielös och jag kanske är extrem PL-runkig, men jag kan inte komma på ett enda ögonblick i min livstid som är mäktigare än det där.
Nej, det är enormt. Och alltså så här, också att det var Citys första ligatitel också. Hade det skett nu, så hade det varit en titel i mängden, men det betyder ju väldigt mycket för dem. Leicester, den säsongen är ju osannolik, och det är ju ett stort minne.
Hela säsongen.
Man blev lite rånad där på ett... På liksom, det hade varit häftigt om de fick avgöra det på hemmaplan. De blev ju mästare i kostym där. Det var ju för sig roliga bilder när de var hemma hos
Battle of the Bridge.
De var väl hemma hos Jamie Vardy, va? Eller var de någonstans?
Ja, exakt.
Hemma hos någon spelare i laget. Och det hade varit läckert att få det på King Power Stadium och få se.
Ska jag säga, jag kom på nu, mitt bästa minne. Är du med nu? Ja. Nu kommer jag bli hatad. Jag vet att jag kommer bli hatad, men jag tar det här ändå. Att Liverpools första titel på 30 år säkrades framför
Herregud, absolut ingen publik alls. Att du tar den ändå. Ja, det kommer du få höra.
Jag har ju en provocerande ådra i mig. Jag kan inte låta bli ibland.
Nej. Jag väljer att låta det vara okommenterat. Elias Viorek undrar, det ska spelas Champions League-final idag, säger vi. Vem startar? Rashford, Saka eller Foden? Okej. Jaha, ska man starta två eller av dem? Motivera varför båda två, frågan. Men det är ju klart att Foden sitter bänk just nu.
Ja, absolut. Det är ju inte nämnt. Blindtarmen.
Ja, jag såg det.
Han missar ju mellan 2 till 5 veckor. De drog upp lite exempel när någon spelare hade kommit tillbaka efter 2 veckor och någon hade tagit 5 veckor för. Men framförallt så missar han ju matchen på...
Lördag.
Mot Liverpool.
Ja.
Foden blir ju bänk, för han opererar sig.
Men då Rashford, Saka, de har ju varsin kant. Alltså, det såg man ju nu startade ju Grealish den första matchen, tog väl inte riktigt den chansen, och sen igår mot Ukraina, och då valde han att starta James Maddison då. Ja, han var väl inte samma roll som Grealish, men lite mer centrerad, så det, liksom, den platsen ska ju Rashford ha sen han kommer tillbaka till anslaget. Har man hört något om Rashford? Ska han inte vara tillbaka? Viktig match på lördag, Newcastle.
Jag vet faktiskt inte, han drog ut i New York och Southgate frågan, och Southgate lite smådryg kommentar, typ hur ska vi kunna sakna en spelare som aldrig är här? Alltså typ mellan raderna att han var lack på honom för att det inte är första gången han kastar in handduken. Jag tror att han kommer spela, han drog ut New York direkt, och med tanke på hur mycket matcher Rashford har spelat så vart jag väldigt glad över det där. Det kändes ju liksom peak Sir Alex när de liksom fejkade en skada, men Southgates kommentar reagerar man ändå på.
Absolut, kanske finns en liten schism där då. Det känner jag att det får vara sista frågan. Får vi se om vi kanske tar upp ytterligare någon fråga då, när vi pratas vid mot slutet av veckan, då vi ska snacka upp omstarten då av Premier League.
Och
då
det är många som frågar om bottenstriden.
Ja, men då kan vi ta det.
Det kommer vi mer ta i ett annat avsnitt. Det här blir mer lite spret i frågelåda vi tänkte idag.
Vi gör väl det nästa då. Vi skjuter hela tiden på bottenstriden, för vi vågar inte uttala oss längre. För det kommer ju bara bli fel i den här sinnessjuka bottenstriden, som ju är hyperintressant, precis som ligatiteln. Men mer om det tar vi då mot slutet av veckan. Får vi se om det blir torsdag eller fredag som vi spelar in då. Det känns väl lite torsdag eftersom vi spelade in det här under måndagen. Vi siktar in oss på ett torsdagsavsnitt, och det ska bli kul att få snacka upp helgen också. Det är ju en jäkla match som vi börjar med på Etihad med City, Liverpool, och sen även då United mot Newcastle, som är ju en häftig match om tredje och fjärde platsen.
Nu har man börjat längta till det lite också.
Ja.
Vi sa att det var det skönaste landslagsuppehållet typ genom tiderna, att bara så här checka ut och koppla av och inte liksom ha 1000 matcher, Champions League och midweeks och uppskjutna matcher. Men nu börjar man bli taggad, och som sagt, Arsenal Leeds 16:00, en fin jävla lördag, Chelsea Villa 18:30, så det blir en kickstart med riktigt fina matcher direkt.
Ja, så är det verkligen. Och med de orden då, tack Fabbe, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan igen.